Historia du borde fått lära dig är en exklusiv Podme-produktion av och med Fredrik Timell om historiska händelser, personer och platser som fascinerar lite extra. Vill du lyssna på fler avsnitt eller på hela första säsongen? Då har du möjlighet att göra det genom att teckna en prenumeration hos Podme. Då får du alla avsnitt reklamfritt och de första 30 dagarna är helt gratis.
Varmt välkommen till Historia du borde förklara dig. En podcast om historia där vi förkovrar oss i skeden, personer och platser från dåtiden som i mitt tycke har blivit någorlunda förbisedda av det populärhistoriska etablissemanget, om det nu finns ett sådant. Dessa små eller stora ögonblick från vårt gemensamma arv vidareförmedlas därför i detta forumet från mig till dig. Har du inte lyssnat tidigare kan jag nu tillåta mig själv att presentera mig. Mitt namn är Fredrik Timell och jag ska vara din ciceron i det förtjusande ämnet de äventyrliga normanderna. Men först, mer om mig. År 1998 började jag i tredje klass. Min tillvaro som växte upp i 90-talets Stockholm handlade om att mest bli skjutsad till träningar, fråga chans på skoldiskon och proppa i sig lördagsgodis. En bekymmerslös existens med Aqua, Edgar Davids och Go-Go's. Ett skimmer av Turtles, Batman och Sune. Men just tredje klass kommer för mig alltid att vara förknippat med en extra speciell känsla. Det var då jag för första gången kom i kontakt med historia på riktigt. Svenska skolsystemet har i sin förmyndarroll nämligen bestämt att i först tredje klass är man som elev mottaglig för sådant som historia. Idag kan det möjligtvis vara ändrat, men 1998 förhöll det sig absolut så. Jag hade nog innan tredje klass aldrig reflekterat över att det bott människor på den här planeten innan jag själv vandrat här. Jag hade nog i ärlighetens namn inte reflekterat över mycket alls som nioåring, men nu i tredje klass fick jag för första gången möjligheten att transporteras bort till en annan verklighet på ett sätt som var mycket mer påtagligt än en film eller bok. Dessa människor vi hade högläsning om i oinspirerande skolsalar hade vandrat på samma platser som jag. De hade älskat, lekt och skrattat precis som jag. Jag försökte å mitt yttersta att försätta mig i deras kläder och skor. Och jag minns hur jag bestämt drabbades av något. Något som jag då inte kunde sätta ord på, men som jag idag skulle kalla för glädjerus. Att läsa historia ger mig än idag en liknande kick. Istället för att läsa om fiktiva karaktärer har jag till mitt förfogande en katalog av riktiga känslor och öden att hämta äventyrsberättelser ifrån. Pojken i mig ler varje gång jag läser om riddare, upptäcktsresande eller faraoner. Mannen i mig har då kommit att bredda sitt intresse för historia. Det är inte bara riddare och äventyrare som nu kommit att intressera mig, utan mångt mycket mer. Framför allt är det kuriosan som får det att kittla i barret. Men dagens ämne är det däremot pojken i mig som har valt. Jag kommer idag att ta sig ut på en liten odyssé runt medeltiden med riddare och äventyrare i fokus. Vi kommer idag följa tre personer ur en folkgrupp som under 200 år förändrade Europas historia. De härstammade från Skandinavien och använde list och sin äventyrslusta för att grunda riken på vitt skilda platser runt om på kontinenten. Det är tre historier om högresta och machiavelliska män. Men framför allt handlar det om entreprenörskap på riksbyggarnivå. I detta avsnitt har jag tagit hjälp av historikern Lars Brownworth och hans verk The Normans, From Raiders to Kings. Om du skulle vara intresserad av vidare fördjupning i ämnet. Jag ger er äventyrliga normander. Europa, år 911 till 1194. Mycket nöje. Vi vi ska ju som bekant komma att prata om tre olika normander. Men vad är egentligen en normand? Och varifrån kommer man då? Kanske du som lyssnar undrar. Misströsta då icke, dessa frågor besvaras nu. Normandiet. En region belägen i norra Frankrike vid den engelska kanalen med en underbar historia att utforska. Regionen fick sitt namn efter de äventyrare som slog sig ner i området på 900-talet efter Kristus. Normandiet betyder nordmännen eller nordmännens land. Därför att det var skandinaviska vikingar som grundlade en dynasti i området. Under ett par århundraden, inom ramen för det första millenniet efter Jesus ankomst till jorden, strömmade det ut fruktade sjörövare och våldtäktsmän från våra trakter av planeten i norra Norden för att terrorisera Europas dåvarande befolkning. Våldsamheter och människorov är kanske inte två fritidssysselsättningar som ska erkännas som direkt fantastiska, men tack vare erövrings- och koloniseringspolicys kunde vikingarna grunda stater i Ukraina, England, på Irland samt i vårt huvudämne för dagen, Normandiet. Att det kunde grundas en vikingadynasti i Frankrike var ingen slump. Under 800-talet efter Kristus började skandinaviska vikingar plåga den franske kungen och hans undersåtar något oerhört. Multipla och återkommande vikingaräder under flertalet år gjorde att kustområdena i norra Frankrike närmast avfolkades. Även om du som fransman bodde långt in i landet betydde inte det att du gick säker från vikingarnas räder. Paris, som ligger cirka 15 mil från kusten vid floden Seines stränder, var ett maffigt byte för vikingarna och staden både belägrades och intogs under 800-talet. Vikingarna tycktes omöjliga att hindra och något var till slut tvunget att göras för att få slut på plågan. Vid år 911 får den franske kungen, med det inte så smickrande namnet Karl den Enfaldige, nog av nordmännens konstanta trakasserier. Den viking som under sin levnadstid kanske åsamkat Frankriket mest skada och som plundrat och skövlat i landet i närmare 40 år, gavs kontrollen över ett område mellan staden Rouen och Seinflodens mynning att kolonisera och att härska över, i hopp om att vikingaattackerna då skulle upphöra. Hans namn var Rolf på fornnordiska, men han gick till historien som Rollo, den latiniserade versionen av hans namn. Rollo tilläts grunda sitt rike på den mark han givits av den franske kungen, med villkoret att Rollo tillsammans med hela sin armé skulle konvertera till kristendomen från asatron, samt att han skulle svära en trohetsed till den franske kungen och då självfallet komma till dennes undsättning i sann feodalistisk anda, när denne väl var i knipa. Tanken från franskt håll var allra troligast att Rollo själv skulle kunna sköta kustförsvaret av Frankrike och hindra andra opportunistiska vikingar att göra sig rika på Frankrikes bekostnad. Och fanns det egentligen ett bättre sätt att bemöta vikingarnas attacker på än att låta en viking själv ta hand om striderna? Rollo var troligen runt 50-60 år gammal vid det här laget och riktigt less på att plundra sig igenom livet, så han accepterade snabbt anbudet från den franske kungen. Det berättas att en viktig komponent av den trohetsseden som skulle utföras av Rollo innebar att den storreste vikingen skulle kyssa den franske kungens fot för att visa sin lydnad och underkastelse. Rollo hade dock inte en tanke på att utföra den förödmjukande handlingen, så han lät en av sina vikingar få göra det hela istället. Rollos hejduk och undersåte tyckte inte heller att det var särskilt smakligt att knäböja ner och kyssa den franske kungens fötter. Så när det kom sig att ceremonin skulle genomföras tog den store vikingen istället tag i den franske kungens fot, vände honom upp och ner och drog upp honom i benet hela vägen till munnen och kysste foten där istället. Denna pinsamhet till trots så undertecknades fredsfördraget och Normandiet var nu i sanning nordmännens land. Att detta fredsfördrag skulle få långväga konsekvenser för Frankrikes och Europas framtid kunde såklart ingen av parterna veta då. Den franske kungen tänkte säkert att han skulle kunna ta tillbaka sin lilla landremsa han givit barbarerna inom en snar framtid, då han befann sig i en starkare position och då så kunde göra. Rollo och hans ättlingar skulle dock visa sig mer motståndskraftiga än så, och den blandade kulturen som nu tog form mellan fransmän och vikingar skulle visa sig vara ett oerhört framgångsrikt recept i det medeltida Europa. Normandernas mest framträdande karaktärsdrag och samtidigt deras mest lyckosamma var deras utomordentliga anpassningsförmåga. Bara en generation efter att Rollo givits makten i Normandiet hade mycket hunnit förändrats i den franska regionen. Vikingarna som slagit sig ner i området beblandade sig friskt med den gallofrankiska befolkningen och de skandinaviska sederna hade nästintill glömts bort efter 50 år. Men den kulturen som vikingarna fått med sig, att ta för sig av världen och dra ut och söka lyckan, hade inte givit vika. Äventyrslustan fanns kvar. Under medeltiden skulle Rollo och hans ättlingar, kallade normander, erövra England efter slaget vid Hastings, grundlägga ett nytt kungarike på Sicilien och i södra Italien samt sätta upp en framgångsrik korsförarstat i dagens Libanon och södra Turkiet. Normanderna var äventyrare till hjärtat och förundligt nyfikna på sin omvärld. Detta i kombination med deras hänsynslöshet gjorde att det blev några av medeltidens mest framgångsrika krigsherrar. Vi kommer idag att följa de riksbyggarna som grundade dessa tre riken och förhoppningsvis försöka skapa oss en liten förståelse om den värld de verkade i på vägen. Samt hur ihärdighet kan leda till stordåd. Först ut är kanske den kändaste i vår trio. Historia som du kanske redan har lärt dig. Jag pratar såklart om den ökände, Vilhelm Erövraren. Vilhelm föddes någon gång 1028 efter Kristus i Normandiet, lite mer än 100 år efter att vikingen Rollo hade karvat ut en bit land till sig själv och sina följeslagare i norra Frankrike. Vilhelm föddes in i gräddan av det normandiska hertigdömet. Hans far råkade just vara hertigen, nämligen Robert den Magnifike. Hans mor var däremot från mycket enklare förhållanden, från en familj av garvare, och Vilhelms tillkomst var dessutom utomäktenskaplig. Därav blev hans första smeknamn Vilhelm Oäktingen eller Vilhelm Bastarden, något som alla som levde under Vilhelms tid troligen kallade honom. Till liten del levde de gamla vikingasederna kvar i Normandiet, trots att mer än 100 år hade gått sedan man omvändes till kristendomen. Och att Vilhelm var en bastard skadade inte nödvändigtvis hans möjligheter att senare i livet få ärva sin fars titel. Det här var en värld där den starke krävde sin rätt. Och dessutom var han ju den sittande hertigens enda son, något som skulle komma och hjälpa honom en hel del. Vilhelms far Robert hade i många hänseenden kraftigt ökat Normandiets prestige och makt under sin regeringstid. Men det betydde också att han gjort sig en hel del ovänner på kuppen. Däribland kyrkans överhuvud, påven. Efter att ha gjort några missbedömningar i tillsättandet och avsättandet av ett antal höga kyrkomän i Normandiet hade Robert den Magnifike blivit exkommunicerad. Det var en bestraffning som påven kunde utföra och som i praktiken innebar att man blev bannlyst från det kristna samfundet. Och en plats i himlen var inte direkt att räkna med när man väl plockade ner skylten. Den medeltida människan i Europa var en oerhört religiös sådan. Tvivelsutan var Gud en högst närvarande gestalt och att vredga honom eller hans kyrka gav många gånger svåra sår i själen som var ytterst svårläkta. Robert den Magnifike lyckades senare blidka påven genom att låta denne få sin vilja igenom och bannlysningen hävdes. Men något hade gått sönder inom den normandiska hertigen som inte kunde lagas. Han var tvungen att söka botgöring långt hemifrån för att stilla sin själsliga oro. Så kom det sig att Robert den Magnifike, Vilhelms pappa, i januari år 1035, när hans son bara var 7-8 år gammal, bestämde sig för att genomföra en pilgrimsresa till det heliga landet för att besöka den platsen där Herren själv vandrat. Den sittande hertigen samlade alla de högsta herrarna och adelsmännen i hertigdömet och fick dem alla att svära en trohetsed till hans son Vilhelm och sedermera stötta honom som den eventuella efterträdaren. En trohetsed där man svor att göra något inför Gud var inte heller något som tog särskilt lätt på i det medeltida Europa. Och alla församlade måste ha drabbats av stundens allvar. Lite som när en själv skulle bedyra sin oskuld i unga år och svor på mammas grav. Robert den Magnifike lämnade alltså sitt hertigdöme i händerna på en yngling. Visst hade Wilhelm gott om goda rådgivare och släktingar nära till hands som skulle kunna hjälpa den unge arvtagaren innan han nått myndig ålder. Men trohetseden till trots var de alla ambitiösa män som nu såg sin chans att på den unge och blivande hertigens bekostnad utöka sin egen förmögenhet och status. Robert den Magnifike tog så farväl av sin son Wilhelm och reste mot det heliga landet på sin pilgrimsfärd. Far och son skulle aldrig återse varandra, utan Robert slutade sina dagar i dagens Turkiet när han på vägen hem från Jerusalem drabbades av en sjukdom och plockade ner skylten för gott. Nyheten om hertigens död nådde Normandiet ungefär ett år senare och den nu 9-årige Wilhelm blev så hertig. En position fylld av faror för ett litet barn. Till råga på allt gick hans främste beskyddare, hans fars farbror, bort ett år senare och nu fanns ingen mäktig allierad som såg till Wilhelms bästa. Alla var nu ute efter att kontrollera den unge Wilhelm för att främja sin egen position inom hovet och inom hertigdömet. Han slussades nu hit och dit mellan olika förmyndare och stormän i Normandiet och fick sakta se sin makt som hertig urholkas. Kontroll över Wilhelm betydde kontroll över Normandiet. De rikaste adelsmännen började samtidigt bygga nya borgar runt om i riket. Något som tidigare...
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hade krävt hertigens tillåtelse. Och dessa nya borgar skapade nya maktcentra som ytterligare decentraliserade makten. Normandiet gick från en starkt centraliserad stat till att bli mer feodalt, där den lokala adelsmannen hade mycket mer att säga till om snarare än att det var hertigen som verkligen bestämde. Att vara förmyndare över den unge hertigen Wilhelm var inte någonting som alltid förde något gott med sig. Hela 4 förmyndare som hade tagit på sig ansvaret att vaka över Wilhelm dog på posten. Och en av dem blev till och med knivmördad i samma rum som den unge hertigen. I det osäkra och instabila läget utan en stark hertig föll Normandiet allt djupare ner i anarkin. Och allt kulminerade slutligen i ett stort uppror några år senare, då flera motståndare till den unge Wilhelm samlades runt hans kusin och tillsammans försökte avsätta honom med vapenmakt. Vid tiden för upproret hade han hunnit bli strax under 19 år och nu var det hans tid att visa vad han gick för. Det finns inte många beskrivningar av den unge mannen som efterlämnats till oss. Men det som finns säger att han var lite över medellängd och hade en robust figur. På den famösa Bayeux-tapeten porträtteras han som brunhårig och slätrakad. Rösten hans sägs ha varit tung och djup och han hade en märkbar retorisk förmåga, trots att han inte fått mycket till formell utbildning. På det hela en väldigt imponerande ung man, men det är som bekant vinnarna som skriver historien. För vinna skulle också Wilhelm göra. Med lite hjälp från den franske kungen krossade han sin kusin och de övriga upprorsmakarna och kunde nu börja konsolidera makten i sitt rike. Wilhelm försökte stärka hertigens makt i förhållande till de övriga stormännen i Normandiet under de närmsta 20 åren och gjorde så framgångsrikt. Men han törstade efter mer. Äventyrslustan fanns i blodet hans och på andra sidan den engelska kanalen fanns en möjlighet att ytterligare utvidga riket och samtidigt få göra honom till kung. På den engelska tronen satt en av Wilhelms nära släktingar, Edvard Bekännaren. Edvard hade inga barn och ingen egentlig tronarvinge. Och då han närmade sig ålderns höst förstod Wilhelm att han kanske skulle kunna lägga beslag på den engelska tronen. När väl Edvard dog valde istället engelsmännen en annan kung, Harald Godwinson.
Harald kom från en av Englands mäktigaste familjer och de anglosaxiska adelsmännen föredrog honom som kandidat till tronen före Wilhelm. Något som gjorde den unge hertigen i Normandiet rasande. Runt 1066 börjar därför Wilhelm Oäktingen att samla ihop sin armé för att invadera de engelska öarna. Men han var inte den enda som hade denna idé. Vår andra Harald för dagen, Harald Hardråde, kung över Norge, hade bara några månader tidigare blivit approcherad av den nya engelske kungens bror som just då befann sig i landsflykt. Den engelske kungens bror, Tostig Godwinson, hade slängts ut från det brittiska kungariket då han slarvat med sina plikter över ett av de engelska landskapen. Tostig bjöd nu in den norske kungen till att invadera England och överta kronan. Tostig ville hämnas på sin bror som hade tvingat honom i exil och skydde inga medel för att nå sitt mål. Harald Hardråde var inte den som backade från en fight. Trots att han var över 60 år gammal hade han levt hela sitt liv som att det inte fanns någon morgondag. Han hade som ung man lämnat Norge efter att ha förlorat ett inbördeskrig och hamnat i Kiev hos den ledande vikingadynastin där. Harald hade blivit över huvudet förälskad i den ryska prinsessan, men hade inte tillräckligt med pengar för att uppbåda någon hemgift. Han begav sig därför vidare ner på kontinenten och tog tjänst hos den bysantinske kejsaren i Konstantinopel. Duktig krigare som han var steg han snabbt i rang och efter 8 år i kejsarens tjänst hade han stigit hela vägen till befälhavare över kejsarens elitförband, Väringagardet. Då åkte han tillbaka till Kiev och fick sin prinsessa. Nygift och rik som ett troll så tog han sig tillbaka till Norge och tog då över den norska kronan från sina rivaler. Därefter hade han i flera omgångar misslyckats med att ta över den danska tronen. Så nu var han bra sugen på att starta en ny kampanj mot en motståndare han inte slagits med tidigare. Harald Hardråde, tillsammans med Tostig Godwinson, satte ihop en flotta på lite över 300 skepp och seglade mot England för att erövra den engelska kronan. Samtidigt som hertigen över Normandiet tänkte göra samma sak. Den engelske kungen, som varit beredd på att normanderna skulle invadera söderifrån, fick snabbast möjligast skrapa ihop en armé och ta sig norrut för att möta vikingaarmadan och försvara kungariket. Den 25 september 1066 skedde sammandrabbningen mellan de två arméerna, där den engelske kungen lyckades vinna över vikingahären. Den legendariske norske kungen stupade i slaget och så gjorde även den engelske kungens bror, Tostig Godwinson, som slagits på norrmännens sida. Trots sin vinst blev det inte mycket till vila för den engelske kungen. Bud nådde honom strax efter slaget med nyheten om att normanderna redan var på väg över kanalen. Wilhelm, oäktingen från Normandiet, hade samlat sin armé och efter lite otur med vädret hade han slutligen lyckats ta sig till de brittiska öarna. Den 14 oktober, bara 3 veckor efter slaget vid Stamford Bridge mellan engelsmännen och vikingarna, mötte den engelske kungen med sin redan försvagade armé den starka normandiska hären utanför en liten stad kallad Hastings. Engelsmännen med en styrka på uppskattningsvis 7000 man, mestadels infanteri, och normanderna med en styrka på ungefärligen 10 000 man, med en stor bit av denna ihopsatt av tungt rytteri. Trots det numerära överläget för den invaderande styrkan var striden jämn, och den varade från 9 på morgonen till skymningen. För att strax innan skymningen stupar den engelske kungen på slagfältet. Den engelska armén kollapsar när deras ledare fallit, och de flesta soldaterna flyr i panik. I äldre slag får man komma ihåg att det mesta av dödandet inte skedde under själva slaget. Det var när en armé väl oordnat börjat retirera som de flesta dukade under. Så gick det även för den engelska hären den här dagen. Wilhelm kunde efter vinsten vid slaget vid Hastings ta sig till London och utropa sig själv till kung över engelsmännen. Wilhelm Oäktingen hade nu blivit Wilhelm Erövraren. Väl på den engelska tronen återupprepade sig nu historien för Wilhelm. Nu gällde det att konsolidera makten i det rike han erövrat och det betydde att kuva uppstudsiga adelsmän och slå ner rebeller och uppror. Detta gjordes utan pardon och nåd och Wilhelm blev en ökänd förtryckare av sina nya undersåtar. Men trots det lyckades han klamra sig fast vid den engelska tronen och ingen kunde störta honom. Vid ungefär 60 års ålder dog den normandiska hertigen, antingen av sjukdom eller efter att ha blivit skadad av sin sadel när han befann sig i Frankrike. Känsliga lyssnare varnas nu när historien om hans begravning ska berättas och det ovärdigaste av slut inträffade. Med åren hade Wilhelm Erövraren blivit riktigt rundlagd, korpulent till den milda grad att när hans lik skulle läggas till den sista vilan fick han inte ens plats i det utrymmet som var tänkt för kroppen. De församlade försökte då pressa ner den döda kroppen i utrymmet och när de så gjorde exploderade det feta liket rakt i ansiktet på dem. Hans begravning var ingen lyckad affär, men låt oss minnas honom för vad han gjorde i livet, inte i döden. Wilhelm Erövraren lyckades mot alla odds med bedriften att erövra England. Hans normandiska äventyrslusta och sinne för statsmannaskap gjorde att han kunde grunda en dynasti som satt på den engelska tronen i närmare 100 år. Eftermälet hans är även större än så. Med hans erövring knöt han de brittiska öarna närmare Frankrike och kontinenten och förändrade den engelska aristokratin, kulturen och kyrkan. En sann äventyrare i normandisk anda som såklart är släkt med den rådande monarken av England, Elisabeth II. Näst på tur i vår odyssé över normandiska äventyrare, Robert Guiscard. Han som la grunden till ännu ett normandiskt kungarike, denna gång i södra Italien och på Sicilien. Historien om normanden Robert Guiscard skiljer sig på många sätt från den om Wilhelm Erövraren. Medan Wilhelm föddes till hertig av Normandiet föddes Robert in i en relativt fattig adelsfamilj i det lilla hertigdömets södra trakter. Roberts far, Tancred de Hauteville, fick 12 söner, varav Robert var nummer 6 i ordningen. Och med så många bröder i en fattig familj skulle det bli svårt för dem alla att dela på ett potentiellt arv. Det gällde således att söka lyckan någon annanstans än i Normandiet. Mycket lite är känt om Robert Guiscards tidiga historia. Allt vi vet är att han föds ungefär 1015 efter Kristus. Alltså var han runt 13 år äldre än Wilhelm Erövraren. Och vi vet att han runt 30 års ålder bestämde sig för att ta sig till södra Italien för att vinna berömmelse, ära och land till sig själv. Att han satsade på att försöka ta sig till södra Italien var ingen slump. Normanderna hade i några decennier tagit sig ner till den italienska stövens klack och spets i drivor för att ta tjänst hos någon av de många rivaliserande fraktionerna i området. Eller för att försöka karva ut en liten bit land till sig själva. Flera av Guiscards äldre bröder hade redan gjort resan ner och väntade honom där. Södra Italien var vid den här tiden en enda röra, där ingen riktigt lyckats kontrollera de två regionerna Apulien, då menat klacken på den italienska stöven, och Kalabrien, då menat spetsen på den italienska stöven. Nominellt hade det bysantinska riket som styrdes från Konstantinopelkontrollen, men de facto var det bara några städer som kejsaren i Konstantinopel egentligen kontrollerade. I den röran som rådde hade ett antal lombardiska prinsar, några normandiska krigsherrar och somliga italienska städer slagit sig fria från Bysans överhöghet. Sicilien kontrollerades av araber och berber från Nordafrika. Men ön var full av kristna som inte accepterade sina muslimska herrar. I ett sådant kaotiskt landskap fanns det mycket att hämta för en äventyrare av Robert Guiscards snitt. Och han skulle visa sig vara en av de skickligaste äventyrarna Europa någonsin har producerat. Guiscard var på sin tid en som stack ut från mängden. Han var oerhört lång i jämförelse med sina medmänniskor, med breda axlar. Och han hade ljusblont hår och en rödblommig hy. Trots att vi har denna imponerande beskrivning av honom var det hans intelligens som var hans främsta karaktärsdrag. Guiscard var inte hans efternamn, utan Guiscard var ett namn som gavs honom tack vare hans förmågor. Namnet betyder löst översatt fyndig eller listig eller räv. Robert den fyndige alltså. Robert räven. Guiscard var en av de slugaste männen i hela medeltida Europa. och han skulle komma att bevisa det om och om igen med sina bedrifter. När han tog sig till södra Italien väntade som bekant hans bröder på honom där. Flera av dem hade redan åkt ner och gjort ett namn för sig själva i regionen. Hans bror Wilhelm Järnarm hade först kommit dit och lyckosamt slagits på samma sida som den blivande norske kungen Harald Hårdrade när denne hade varit i bysantinsk tjänst. Efter att William Järnarm dog tog ytterligare en av Giscards bröder upp taktpinnen bland normanderna i regionen. Drogo. Drogo var nu det högsta hönset i Italien bland sina franska jämlikar och han var inte superpepp på att ta emot Giscard när denne nu äntligen nått sitt resasmål. Trots att de var bröder delade de inte samma mor och Drogo sägs ha avskytt sin bror. Istället för att ge honom ett ordentligt slott, bördig jordbruksmark och annat som han önskade ha runt omkring de områden som Drogo kontrollerade satte han istället Giscard att försvara en borg långt uppe i bergen i ett fattigt område djupt inne i Kalabrien fullt av grannar som gärna skulle dödat Giscard om de fått chansen. I ett sådant territorium gäller det att försöka överleva så gott man kan för att utfodra sig själv och sina soldater. Det berättas att Giscard brukade sätta eld på grödor hos de lokala bönderna och tog sedan betalt för att släcka den elden han startat. Med sådana sluga taktiker tog det inte lång tid för Robert att få tillmälet Giscard. Normanderna hade i stor utsträckning tillåtits komma till området för att de var inbjudna av de lombardiska prinsarna i regionen. Dessa prinsar såg normanderna som utmärkta legosoldater att använda i sin kamp mot både bysantiner och muslimer. Men efter en generation av normandernas närvaro hade normanderna själva kommit att bli ett större hot än både muslimer och bysantiner. I ett någorlunda koordinerat anfall år 1051 försökte de lombardiska prinsarna döda alla normander de kunde få tag på i ett svep. Giscards bror Drogo var en av alla dem som stupade till följd av dessa illdåd. Ett sådant våldsamt övergrepp på normanderna var ingenting som skulle tolereras från deras sida. Ett stort inbördeskrig bryter ut i södra Italien där lombarder ställs mot normander. Inbördeskriget skulle dock inte klara sig länge utan inblandning från utomstående. Påven, vars domäner ligger strax norr om både klack och spets, bestämmer sig för att ge sig in i kriget på lombardernas sida och trycka till de äregiriga normanderna som fullkomligt invaderat hans grannprovins ett bra tag nu. Påven drar alltså ut i spetsen för sin armé, något som påvar gärna gjorde på den tiden. Normanderna måste försöka svara på det nya hotet. Och i och med Drogos död tar ytterligare en av Giscards bröder befälet över normanderna i området. Humphrey. Humphrey samlar de normandiska styrkorna han kan i området och vi talar inte här om någon större kvantitet utan kanske runt 3000 man. Och han försöker så snabbt som möjligt att söka upp påven och hans styrka på runt 6000 man för att förhindra att påven skulle komma att förena sin armé med de lombardiska prinsarnas. Slaget står i Apulien. Mitt i sommaren vid Civitate och det blir en hejdundrandes normandisk seger. Normanderna lyckas inte bara vinna utan de lyckas även tillfånga ta påven. Påven var dock ingen man som kunde behandlas som alla andra så källorna säger att normanderna släppte påven fri och ledsagade honom till närmsta stad efter slaget. Trots att påven kunde röra sig fritt i staden var det ingen tvekan om att han var i normandernas våld. Och strax därefter sätter man sig ner för att diskutera villkoren för en fred. Påven var förödmjukad och en fred mellan parterna.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Var snart påskriven. Giscard hade såklart självfallet deltagit i slaget och gjort så med bravur. Hans insats gjorde så att när väl Humphrey dog 4 år efter slaget med påven kunde Giscard överta broders titel som hertig över Apulien. Giscard skulle dock inte nöja sig med Apulien utan började nästan direkt efter sitt tillträde att storsatsa på att både erövra Kalabrien och Sicilien. Detta kunde göras efter en allians med den nye påven som behövde normanderna som backup mot den tyske kejsaren som vid den här tiden hotade den nya påvens kyrkliga reformagenda. Påven gav Giscard titeln hertig över Apulien, Kalabrien och Sicilien. Och nu fanns plötsligt två normandiska hertigar i Europa. Wilhelm i Frankrike och Giscard i Italien. Problemet var bara att Giscard ju inte kontrollerade de områden han just blivit utnämnd hertig över. Att erövra dem med våld skulle heller inte visa sig vara någon barnlek. Det skulle bli en process som skulle ta närmare 30 år. Det svåra var inte att ta över hela Kalabrien, det gjordes relativt enkelt, utan det var Sicilien som var den hårda nöten att knäcka. Giscard försökte om och om igen. Några gånger blev fienden för övermäktig, andra gånger var det ren otur, som exempelvis när han tvingades överge sitt tältläger för att detta invaderats av jättespindlar i form av tarantellor. Motgångarna var många, men till slut nådde Giscard och hans allierade stora framsteg i och med erövringen av Palermo. En av Medelhavets pärlor och den största staden på Sicilien med sina 250 000 invånare. Med det skatteunderlaget och närliggande god jordbruksmark var det bara en tidsfråga innan resten av Sicilien skulle falla. Men Giscard hade nu siktet inställt på en helt annan del av Europa att erövra. Och han skulle ta den från det bysantinska riket. Giscard hade, ända sedan han kom ner till Italien, haft att göra med det bysantinska riket. Området var trots allt nominellt under deras kontroll när han väl kom dit. Och stora delar av befolkningen hade influerats mer av Konstantinopel än närliggande Rom efter hundratals år av bysantinskt styre. Giscard hade kommit att fascineras av grekerna/romarna. Deras enorma rikedomar, deras kultur och deras prakt. Vidare hade många normander nu flockats till Giscards fana och dessa äregiriga landsmän var själva i behov av land att styra över. Något sånt land fanns ej att tillgå i Italien, men väl på Balkan kunde nya territorier delas ut till hans allierade. Han hade tidigare lyckats slänga ut bysantinerna från södra Italien och nu lockade deras landegendomar på andra sidan Adriatiska havet. Först försökte han sig på lite hedlig diplomati för en gångs skull istället för att låta stålet tala. Giscard lyckades få sin dotter Helena trolovad till den bysantinska tronarvingen samtidigt som han själv fick en fancy bysantinsk titel med denna förlovning och en ordentlig lön från hovet i Konstantinopel. Det skulle dock aldrig komma att bli ett giftermål mellan Giscards släkt och den bysantinska kejsarfamiljen. När väl Helena tagit sig till Konstantinopel hade den sittande kejsaren avsatts i en palatskupp. Och det var inte på tal att den före detta kronprinsen skulle gifta sig med Giscards dotter. Hon slängdes istället in i ett kloster i väntan på annan behandling. Giscard var kanske inte så värst upprörd över denna händelseutveckling. För nu fick han det svepskälet han behövde för att invadera ett annat kristet rike. Påven välsignade företaget och meddelade att alla soldater som deltog i Giscards rättrådiga krig skulle få syndernas förlåtelse. Giscard planerar nu noga sin invasion och efter ett års förberedelser är han redo att ta sig över havet för att börja kampen. När han väl kommit över havet nås han återigen av en nyhet som nära på ger honom ett slaganfall. Det har skett ytterligare en palatskupp i Konstantinopel och den nye kejsaren låter meddela att Giscards dotter ska släppas fri från klostret och få gifta sig med kronprinsen av Bysans. Innan invasionen ens börjat på riktigt får han alla sina villkor för kampanjen uppfyllda. Men Giscard skulle inte låta en sån petitess stoppa honom. Alla förberedelser han gjort skulle då vara förgäves och nu gällde det att inte tänka om. Giscard seglar över Adriatiska havet med ungefär 16 000 soldater vid sin sida i maj 1081 efter Kristus. Den normandiska invasionen av Balkan går det nästan lika bra för som det gjort på de brittiska öarna 15 år tidigare. Man lyckas snabbt etablera ett brohuvud och tar den viktiga staden Durazzo, dagens Durres i Albanien. Durazzo var början på Via Ignazia, en av få ordentliga vägar i Europa och en väg som ledde raka vägen till Konstantinopel. Giscard fortsätter under de kommande åren att ta över mer och mer mark och mer städer på Balkan och slår bysantinska arméer i fältet gång på gång som kommit dit för att mota bort de äventyrslystna normanderna. När bysantinerna insett att de är underlägsna i fält byter de istället taktik. Slut var det nu från Konstantinopels sida att möta normanderna i regelrätta slag. Och man börjar istället att muta baroner och andra av Giscards undersåtar på den italienska halvön att göra uppror. Vidare skickar man lite brev, guld och löften till den tyske kejsaren och påpekar för honom att nu när normanderna är borta och slåss mot oss på Balkan borde det gå alldeles utmärkt att vandra ner till Rom och knäcka påven, som ju den tyske kejsaren tyckte så illa om. Det hela går som en dans för bysantinerna. Giscard nås av nyheten om uppror i hans territorium plus att den tyske kejsaren håller på att marschera mot hans allierade, påven i Rom. Giscard tar således den stora delen av sin styrka och seglar tillbaka över havet för att kväsa upprorsmakarna och skynda till undsättning för kyrkans överhuvud. Kvar på Balkan för att försvara det som erövrats och fortsätta slåss mot bysantinerna lämnar han sin äldste son, Bohemund, vid befälet. Någon närmare introduktion till Bohemund ges däremot inte nu, utan vi kommer att få tillfälle att återkomma till honom då han kommer att vara vår tredje huvudperson för dagen och en i trion av våra äventyrliga normander. Giscard seglar alltså tillbaka över Adriatiska havet, men innan han åker lovar han lite pompöst att vara orakad och otvättad tills dess att han kommer tillbaka. Målet var och förblev att i slutändan erövra det största priset av alla, Konstantinopel. Väl tillbaka i Italien börjar Giscard ställa upp bland sina undersåtar innan han så sakteliga tar sig mot Rom för att möta den tyske kejsaren. För den tyske kejsaren hade det gått alldeles utmärkt till en början och han hade tillsammans med sin armé intagit Rom och kastat ut påven. Därefter gick det lite sämre för tysken. På den italienska halvön var vid denna tiden malaria ett kraftigt återkommande problem. Och den tyske kejsarens trupper försvagades och drog i drivor när man gjort läger utanför Rom. Han hade till slut inte tillräckligt mycket mannar för att kunna möta den mot Rom marscherande Giscard och var således tvungen att fly med sitt entourage. När väl Giscard nådde Rom återinsatte han sin favopåve. Men hans trupper kom i bråk med Roms invånare, vilket ledde till att den eviga staden plundrades och brändes ner till stora delar. Inte alls vad Giscard ville skulle hända. Nu nåddes han dessutom av nyheten att hans son Bohemund förlorat mot bysantinerna borta på Balkan och hade varit tvungen att han också segla över det Adriatiska havet för att inte hamna i den bysantinske kejsarens klor. Allt Giscard byggt upp under de senaste åren hade därmed gått förlorat. Men han var en envis man. Och trots att han vid det här laget just fyllt 70, en väldigt ansenlig ålder på den tiden, bestämde han sig för att göra ett sista äventyr i att knäppa bysantinerna på näsan. Ett försök att erövra Konstantinopel. Han skulle dock inte hinna med den bedriften. Under en belägring utav en av de joniska öarna dog Robert Giscard av en febersjukdom. Hans kropp togs tillbaka till Apulien där han begravdes i familjekapellet med sina bröder Wilhelm Järnhand, Drogo och Humphrey. Ovan hans gravsten syntes orden Hic terror mundi Giscardus. Här vilar Giscard, världens skräck. Giscard hade varit en av sin tids främsta statsmän och på det en lysande befälhavare som under sin långa militära levnadsbana aldrig förlorade ett enda stort slag, vilket nästan gör honom unik i sammanhanget. Han hade kommit från ingenting som en av 12 bröder och lyckats bli hertig över hela södra Italien plus Sicilien och nästan fått Bysans på fall. Han hade lyckats med konsten att formera ett rike med många olika undersåtar, med olika etnisk härkomst och med många olika religioner och fogat dessa samman till ett rikt och kraftfullt hertigdöme. Robert Giscard är ett skinande exempel på någon som tog sig från botten till toppen under en tid då detta egentligen borde vara omöjligt enligt rådande samhällsstruktur. Han visade att med lite vilja, jävlar anamma, äventyrslust och intelligens kunde man uppnå höjder som ingen trodde var möjligt. Giscard var i sanning en äventyrlig normand. Näst på tur, hans son Bohemund, den som ville gå i pappas fotspår och som även han grundade en dynasti i ett främmande land. Denna gång i dagens Turkiet och Libanon, nämligen furstendömet Antiochia. Bohemund, den av våra tre normander för dagen, vars dynasti skulle bli den längsta av alla, föddes ungefärligen någon gång runt 1054 efter Kristus. Det blir väl någorlunda klurigt i hur han ska beskrivas. Hans far, Robert Giscard, var ju normand, men Bohemund föddes i Kalabrien i Italien. Hans mor var en lombardisk prinsessa vid namn Alberada, som hans far Giscard hade gift sig med under sina tidiga dagar på den italienska halvön, då Alberadas far lovade Giscard 200 riddare i hemgift. Bohemund föddes inte till sitt namn. Hans egentliga namn var Mark, men när Robert Giscard såg sin son, likt honom själv, växa upp och vara bra mycket större i storlek än sina jämlikar, gav han honom smeknamnet Bohemund efter en jätte i en saga. Och smeknamnet, som så ofta händer, fastnade. Äktenskapet mellan Giscard och Bohemunds mor skulle däremot inte bli långvarigt. När Bohemund bara var några år gammal såg hans far till att annullera äktenskapet med Alberada, då en mycket bättre match stod för dörren som skulle ge den äregirige Giscard mer makt och rikedom. Det här gjorde att Bohemund blev en oäkting och inte att betrakta som född inom äktenskapets ramar. Det här verkar dock inte heller ha skapat några problem mellan far och son, för Bohemund växte upp tillsammans med sin far och blev utbildad i krigskonst och diplomati. Detta får vi förutsätta. Det är pinsamt lite känt om Bohemunds tidiga år. Det är ju som sagt inte ens belagt exakt när karln är född. Vad vi dock vet är att Bohemund följer med sin far till Balkan för att kriga mot bysantinerna. Kanske tänkte Giscard att nya landerövringar på Balkan skulle kunna ges till Bohemund, medan den sonen som fötts i hans nya äktenskap skulle få ärva tillgångarna i Italien och på Sicilien. Bohemund hade vid det här laget uppnått 30 år och var en väldigt stilig ung man som förde befälet över de normandiska styrkorna. Vi har en förtjusande beskrivning av honom från några år senare när han träffade den bysantinska prinsessan i Konstantinopel, men mer om det strax. Först om Bohemunds utseende, beskrivet av just Anna Komnena i hennes historiska verk Alexiaden. Citat: "Nu var mannen sådan att, kort sagt, aldrig något förut setts i romarnas land." Med romarna menar Anna Komnena oss här bysantinerna, då dessa kallade sig för romare. Vill du veta mer om varför de gjorde det kan jag rekommendera mitt avsnitt om det fjärde korståget. Hur som helst, Anna Komnena oss fortsätter. Citat: "Oavsett om han vore barbar eller grek, ty han var ett under för ögonen att se, och hans rykte var skrämmande." Låt mig beskriva barbarens utseende mer specifikt. Han var så lång i sin byggd att han överträffade den längsta med nästan en kubit. En kubit är ett gammalt egyptiskt längdmått på ungefär en halv meter. Anna Komnenos fortsätter. Citat: "Smal i midjan och länderna, med breda axlar och ett djupt bröst och kraftfulla armar. Och hela kroppens uppbyggnad var han varken för smal eller överviktig. Med hud, perfekt proportionerad, och man kan säga byggd i överensstämmelse med kanon av Polykleitos." Ännu en gång här en förklaring, men Polykleitos var en av antikens mest berömda skulptörer av människokroppen. Anna Komnenos fortsätter. Citat: "Hans hud över hela kroppen var mycket vit, och i hans ansikte var det vita härdat med rött. Hans hår var gulaktigt, men hängde inte ner till midjan som det gjorde för de andra barbarerna. För mannen var inte överdrivet fåfäng med sitt hår, utan hade det klippt till öronen. Oavsett om hans skägg var rödaktigt eller någon annan färg kan jag inte säga, för rakkniven hade passerat mycket nära och lämnat en yta lenare än krita. Hans blå ögon indikerade både en mäktig ande och värdighet. Och näsan och näsborrarna andades fritt i luften. Hans bröst motsvarade hans näsborrar, och med näsborrarna bredden på bröstet." Slut citat. Anna Komnenos fortsätter sen att lovprisa Boemund på ett sätt som man kan tro att hon nästan var lite starstruck. Och man kan ju förstå varför. Han låter som en medeltida Adonis. Boemund den fagre tog alltså sin fars styrkor på Balkan och fick se pappa segla över till Italien för att ta hand om situationen där hemma. Boemund lyckas i flera slag med en relativt liten styrka att gång på gång slå tillbaka de bysantinska arméerna som sände sig mot honom. Men till slut fick han se sig överlistad av den bysantinska kejsaren och var tvungen att segla tillbaka över till Italien igen. När väl Giscard hade återinsatt påven och kväst upproret på hemmaplan följde Boemund med igen på det nya försöket att erövra bysantinska territorier på andra sidan havet. Men Boemund blev sjuk och fick återigen återvända till Italien för att återhämta sig. I sjuksängen får han höra att hans far dött. Och nu gällde det för Boemund att så snart han återfått sina krafter att försöka hävda sin rätt till sitt arv. Trots att han i lagens namn var en oäkting. Som så många gånger förr vid såna här successionskriser slutade det hela i ett inbördeskrig. Ett inbördeskrig mellan Boemund och hans yngre halvbror som skulle pågå i närmare 10 år. År 1097 har Boemund och hans halvbror slutit vapenvila för att tillsammans med deras farbror göra en gemensam sak för att kväsa ett uppror av staden Amalfi. Väl under belägringen av Amalfi får Boemund en
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ingleblixt. Ett år tidigare hade påven utlyst det första korståget och Boemund hade sett riddare strömma ner genom Italien för att försöka hitta transport mot Konstantinopel på rutten mot det heliga landet. Mitt under belägringen av Amalfi kommer kanske Boemund till insikten att det är lönlöst att fortsätta bråka om hans fars arv. Möjligen hade han slagits av det tidigare. I vilket fall proklamerar han högtidligt för sina allierade under slaget att han planerar att ta till korset och befria det heliga landet från muslimerna. Och han kallar på alla goda kristna omkring honom att följa med honom i detta företag. Hans farbror och halvbror blev oerhört beklämda, för många riddare flockades nu kring Boemund som slitit av sig sin röda mantel och börjat riva den isär i små kors som han gav ut till alla som lovade att följa med honom. Hans halvbror och farbror blev därmed tvungna att avsluta belägringen. Boemund var i sanning sin fars son, en man av list. Troligen hade han ingen större lust att befria Jerusalem, utan hans mål med att ta till korset var mer realpolitiskt. Boemund hade siktet inställt på att skapa sig ett eget rike borta i öst. Det kunde sedan kvitta om det råkade ligga vid Jerusalem eller på bysantinskt territorium. Ett litet rike skulle han i alla fall ha. Boemund lyckas samla ihop en kontingent på ungefär 500 riddare och runt 3000 fotfolk. Förstärkta av hans brorson som följde med honom med en egen armé på ungefär 2000 normander. Den normandiska armén var en av de mindre till storleken om man jämför dem med de andra korsfararméerna som nu var på väg mot det heliga landet. Men Boemunds erfarenhet av att slåss mot både saracener och bysantiner under hans tid på Balkan skulle visa sig obetalbar för de kristna under det första korståget. Nu började alla förberedelserna som måste göras för att snarast möjligt kunna segla iväg på detta nya äventyr mot öst. Trots att bysantinerna var hans svurna fiender gick han långväga till för att se att ingen av hans soldater plundrade bysantinskt territorium när de färdades över detta på sin rutt mot Konstantinopel. I det här skedet gällde det att ligga lågt och inte väcka kejsarens vrede. För Boemund sökte att bli ledare för det första korståget och det kunde han inte bli utan dennes hjälp. I april 1097 kommer de fram till Konstantinopel och väl där får han en audiens med kejsaren, något som var ytterst ovanligt. Gåvor överlämnades och sedan fick Boemund, som pratade bra grekiska, svära att all mark han lyckades erövra, som tidigare tillhört det bysantinska riket men som nu gått förlorat till muslimerna, skulle återbördas till kejsaren. Han fick även de övriga ledarna för det första korståget att svära samma ed innan hela den stora kristna hären skeppades över till andra sidan på spåren. Väl i Anatolien mötte man hårt motstånd av turkiska krigare, men lyckades slå tillbaka dessa, mycket tack vare Boemunds taktiker och strategier på slagfältet. Kursen var ställd mot den uråldriga kuststaden Antioch, som bara några år tidigare hade fallit ur bysantinernas händer. Kunde korsfararmén inta staden skulle man ha en säker bas att operera ifrån i Främre Orienten, och Antioch var i sanning ett ordentligt pris. Staden hade höga och tjocka murar och var i stort sett omöjlig att ta sig in i för en anfallare. Perfekt om man som normand var långt hemifrån i ett främmande land och behövde någonstans att skydda sig. Men lika jäckande, då ju normanderna var utanför staden. Visst skulle armén så småningom vidare för sitt slutgiltiga mål med att befria Jerusalem. Men Boemund, som den sluge och realpolitiske strateg han var, kanske redan nu förstod att Jerusalem var ett prestigeprojekt. Antioch var den riktiga juvelen i kronan. I oktober 1097 når man fram till staden och börjar inleda en belägring. Och här visar sig stadens murar vara omutbara. Trots intensiva försök från korsfararmén står stadens försvarare starka mot inkräktarna. Samtidigt var det svårt att skära av försörjningen till Antioch då den stora floden Orontes låg precis bredvid metropolen. Efter ett halvår utanför murarna nås korsfararna av nyheten att den mäktige muslimske krigsherren Kerboga var på väg mot dem i täten för en jättearmé som skulle utrota de kristna krigarna en gång för alla. Till yttermera visso hade korsfararméns egna proviantförråd börjat sina rejält. Och den omkringliggande landsbygden hade under de senaste 6 månaderna totalt tömts på möjliga resurser att konsumera. Deserteringsgraden var stor bland Guds utsända krigare på den kristna sidan och nu var goda råd dyra. Boemund var tvungen att applicera lite normandisk krigslist för att lösa upp situationen. Han lyckades få kontakt med en kille innanför murarna. Plötsligt fanns det en väg att ta sig in. Boemunds kontakt, som kontrollerade ett av stadens många vakttorn runt muren, skulle släppa in anfallarna efter att han mutats duktigt. Den italienska krigsherren med normandiska rötter Boemund förstod nu att han skulle kunna ta staden. Och nu gällde det bara att slippa undan löftet han givit till sin gamla rival kejsaren i Konstantinopel om att återge allting han erövrade till honom. En liten bysantinsk styrka var fortfarande kvar vid belägringen och översåg vad korsfararna gjorde i händelse av att dessa skulle bryta sina löften till kejsaren. Boemund kallar då in ledaren för bysantinerna till sitt tält och förklarar att det pågår en komplott mot denne och att någon skulle komma att mörda greken inom en snar framtid. Den bysantinske befälhavaren blir skräckslagen. Han tog det falska hotet på allvar och valde helt och hållet att lämna belägringen och tog alla sina soldater med sig. Boemund samlade då ihop resten av ledarna för korståget och förkunnade för dessa att bysantinerna nu övergett dem och att deras gemensamma löfte om att lämna tillbaka alla eventuella erövringar nu kunde ignoreras. Därefter påstår Boemund att han funderar på att avsluta belägringen för att dra hem till Apulien och sköta om lite affärer där. De övriga ledarna för korståget förstår att han bluffar, men de kan inte göra annat än att böna och be Boemund om att stanna kvar, då den allmänna opinionen bland fotfolket i den kristna armén lutade åt att det här lilla företaget inte skulle bli lyckosamt utan Boemunds närvaro. För att inte lämna armén säger Boemund att han skulle kunna tänka sig att stanna kvar i utbyte mot någon typ av kompensation. Boemund kräver Antioch. De andra prinsarna i korståget blir bestörta. Varför ska den här normanden ensam få kontroll över staden när alla de kämpat så hårt i 6 månader? Men det var inte mycket de kunde göra. Boemund har alla kort på hand. De går därför motvilligt med på villkoret. Först efter att han har framfört sina krav och fått gehör hos sina gelikar förklarar han att han har en möjlig väg in i staden. Nu blir de andra förtjusta. Planen sätts sedan i verket. 2 timmar innan gryningen leder den normandiska bastarden 60 soldater upp för en stege satt mot muren och tar över ett av vakthornen i stadsmuren som överenskommet med överlöparen på insidan har övergivits. Det hela går sedan snabbt och efter nu en 7 månader lång tid utanför murarna kunde korsfararmén storma in och nedgöra alla fiender de fick tag på. Detta skedde också i grevens tid. 2 dagar senare anlände nämligen krigsherren Carboga i täten för sin jättearmé av muslimska krigare. En armé mycket större än korsfararnas. Och plötsligt hade de tidigare belägrarna nu blivit de belägrade. Eftersom staden utstått en långvarig belägring innan man tog den fanns det knappt en smula bröd kvar i kornbodarna och situationen var kritisk. Bara ett mirakel kunde rädda dem nu. Och som tur var skedde ett mirakel. En fransk präst som rest med den kristna armén berättade att han hade blivit besökt av en ängel i drömmen. Ängeln hade berättat för honom var spjutet som dödade Jesus var begravet. Lyckosamt nog var det inne i staden. Efter en liten grävinsats hittade man en metallbit och moralen bland de kristna sköt i höjden. Gud var på deras sida och därför satsade man allt på ett kort och gick i samlad trupp ut för att möta Carboga utanför Antiochs murar. Lite ytterligare tur skulle skänkas korsfararna i detta skedet. Det visade sig nämligen att krigsherren Carboga hade egna problem. Det rådde stor inbördes osämja mellan honom och hans allierade som kommit dit, då många var oroliga för att Carboga skulle bli allt för mäktig om han vann mot korsfararna. Därför deserterade många av Carbogas allierade när de såg de kristna komma ut ur Antioch. Det blev panik i Carbogas led och med Bohemund som ledare för anfallet kunde de kristna vinna en mirakulös seger utanför Antiochs murar och dagen var räddad. Efter den så oerhört viktiga segern skulle sedan korsfararna hamna i bråk om vem som egentligen skulle få kontrollera Antioch. Till slut vinner Bohemund även den segern och han finner sig nöjd med sin erövring. Det andra kunde gott få fortsätta spatsera söderut, mot Jerusalem. För Bohemund hade redan vunnit sitt pris. Han vinkade av det andra och stannade i sin nyvunna borg tillsammans med sin armé av normander. Det som återstod av korsfararmén skulle sedermera inta Jerusalem och befriade i Guds namn. När så gjorts red Bohemund ner till staden och äntrade den som hertig över Antioch. Bohemund hade nu äntligen fått sitt rike och här stod han på toppen av sin karriär. Fallet som skulle ske de närmaste åren skulle därför komma att bli extra långt. Bohemund tog sig tillbaka till Antioch och försökte så gott han kunde att utvidga det nya hertigdömets territorier. Under en av dessa räder lyckas han bli tillfångatagen i ett bakhåll av en fiendestyrka. Och han förpassades till en fuktig fängelsehåla där han var tvungen att stanna de 3 nästkommande åren tills hans släktingar hade skrapat ihop tillräckligt mycket pengar för att betala lösensumman för hans frigivning. Väl tillbaka i sitt hertigdöme i Antioch satte han in nya attacker mot sin ärkefiende bysantinerna. Men han saknade resurser och manskap för att ordentligt kunna uträtta någonting av stor vikt. Han förstod att hans nyligen formerade hertigdöme alltid skulle vara i fara med den till synes övermäktiga kejsaren i Konstantinopel som fiende. Hans enda chans var att försöka ändra på situationen genom att ta fighten till dem. Men för det behövde han desperat förstärkningar. Bohemund seglade tillbaka till Europa och inledde något av en talarturné runt om i Frankrike och Italien. Han mottogs som den hjälte han var efter att ha bidragit så pass mycket till det första korstågets lyckosamma slut och det dröjde inte länge innan massvis av unga ärgiriga män flockades till hans standard. Hela 34 000 man skrev upp sig på idén att följa Bohemund i hans plan att erövra Konstantinopel. Men det skulle bli ett total fiasko av hela idén. För jag vet inte vilken gång i ordningen så tog sig Bohemund år 1107 över det Adriatiska havet för att sätta in sitt angrepp på bysantinerna. Men dessa var denna gång alldeles för väl förberedda och snabbt var vår normandiske äventyrare tvungen att skriva på ett förödmjukande fredsfördrag. Hertigdömet Antioch och omkringliggande områden som Bohemund erövrat skulle bli en vassalstat till Bysans och det skulle mista sin självständighet. Vidare skulle en grekisk-ortodox patriark som kejsaren själv valt insättas som överstepräst i staden. Villkoren var förödande och de grusade alla drömmar och förhoppningar som Bohemund någonsin haft. Men han var tvungen att skriva under. Efter att så gjort var han en krossad man och bara spillror av den så tidigare karismatiska ledaren fanns kvar. Han dog bara 6 månader efteråt när han tjurade hemma i Italien. Bohemund, den sista av våra normandiska äventyrare för dagen, blev någonstans runt 55 år gammal. Han lyckades dock med en sista bedrift och det var att inte lämna tillbaka Antioch till bysantinerna som han kommit överens om. Hertigdömet vid Medelhavets östra strand behöll därför sin självständighet och skulle komma att bestå som en av korsfararstaterna hela vägen fram till år 1268. Även i döden visade han prov på list och statsmannaskap. Normandiet. Denna lilla landremsa i norra Frankrike som förändrade Europas historia. Den speciella kulturen som odlades i det lilla hertigdömet lyckades producera några av de främsta äventyrarna vi haft i en oerhört dynamisk tid i kontinentens historia. Korsfararstaten vid Antioch skulle falla. Så även kungariket i södra Italien och Sicilien. Och Normandiet som en självständig entitet i Västeuropa skulle sedermera sugas upp av Frankrike och England under århundradena som följde. Men trots att dessa riken försvann lever minnet av normanderna kvar genom de magnifika byggnadsverk som härskarna beställde och uppförde. Normanderna var en blandning mellan viking och europé. En blandning mellan förfinad och hårdnackad. En blandning av sött och salt. Jag hoppas att du som lyssnar har fått lära dig lite mer om Europas medeltida historia och vilka normanderna egentligen var och några av de stordåd som 3 normandiska herrar utförde. Tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på Historia du borde fått lära dig. En podcast av och med Fredrik Timell om historiska händelser, personer och platser som fascinerar lite extra. Historia du borde fått lära dig är en exklusiv Podme-produktion. Vill du lyssna på fler avsnitt eller på hela första säsongen? Ja, då har du möjlighet att göra det genom att teckna en prenumeration hos Podme. Då får du alla avsnitt reklamfritt och de första 30 dagarna är helt gratis.